Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det hade gått hela 27 år sedan en hemmanation bärgade VM-guldet. Men 2013 skulle Tre Kronor bryta den förbannelsen. Efter en seg start på mästerskapet tuffade Per Mårts gäng sakta men säkert igång. Och i samband med att bröderna Sedin anslöt skulle man toppa formen. I finalen krossade Sverige sedan uppstickaren Schweiz och fixade det blågula landslagets hittills enda VM-guld på hemmaplan. Turneringens poängbäste svensk utanför NHL blev ändå 25-årig göteborgare som med sin smått legendariska straff i den dramatiska kvartsfinalen mot Kanada fick Globen att fullkomligt explodera. Vi säger varmt välkommen till podden Fredrik Pettersson.
Tackar, tackar. Kul att vara här.
Är allt bra med dig?
Jajamensan. Det är fint, tack. Hur är det själv?
Jo då, det är dunder så att säga.
Härligt.
Du, 8 år har gått, Fredrik. Hur starkt sitter den här turneringen kvar hos dig?
Nej, men den sitter starkt och den kommer nog hänga med mig hela mitt liv, det tror jag. Det är väl, tillsammans med guldet här i Zürich så är ju det absolut största som jag har varit med om i min karriär liksom hittills. Så att det tar ganska stor plats och det var magisk tid alltså.
Var det något extra inför just att det var på hemmaplan?
Ja, det var det ju. Alltså det var ju, vi delade ju med Finland båda de VM:erna. Det var ju ett VM ett året innan. Så kan man ju säga att det var ett hemma-VM också, bara att slutspelet någonstans där gick i Finland och det här året vi vann så gick ju slutspelet i Globen och i Stockholm då. Men ja, alltså som svensk att få spela på hemmaplan inför familj, vänner, svenska fans och få liksom göra den resan, det var ju någonting som man siktade på, i alla fall jag, jäkligt länge, och det var någonting man ville liksom vara med på. Och just för min del så var det ganska surt, för jag kom ju med året innan också. Och innan ett VM så åker man ut tidigt med klubblaget, så kan det ju bli 6-7 veckor camp. Och någonstans kan man ju bli kattad på vägen fram. Och det har ju hänt några gånger och några år tidigare. Så att för min del var det ganska, det satt liksom långt inne och det var någonting jag verkligen ville liksom vara med om. Och jag skadade mig ju som sagt då året innan i första öppningsmatchen mot Norge. Då bröt jag ju armen där i mitt första byte. Så det blev ju 34 sekunder efter en camp på 6 veckor då. Så att den var ju inte helt underbar. Men det hör ju till. Det är ju sånt som hände.
Blev som en, vad ska man säga, lite så här personlig revansch för dig då att få verkligen chansen i ett, ja, om vi då ska säga hemma-VM till?
Ja, det var det ju. Alltså, jag kommer ihåg från den punkten. Det var ju rullgardin ner liksom. Sitter med bruten arm. Jag kommer ihåg det. Jag åkte röntga. Visste inte om man skulle operera. Och jag var ju också i Ryssland den här perioden. Och där var det också lite upp och ner. Så att landslaget var ju någonstans det man hela tiden kanske såg fram emot och siktade mot då. Så att ja, det blev liksom någonstans en revansch. Jag kommer ihåg, jag förberedde mig mycket och jag siktade ju verkligen på det. Sen kan man ju aldrig under resans gång veta liksom att man packar in det och någonstans får komma med. Det är ju otroligt tufft att få vara med i ett VM-lag och särskilt 2 år i rad.
Ja.
Så att ja, det var ju en revansch, det måste jag ändå säga.
Det här att det hade gått nästan 3 decennier sedan en hemmanation vann hockey-VM och att Sverige faktiskt aldrig hade gjort det, var det något man kände till?
Ja, inte innan egentligen, men jag tror faktiskt att det började snackas lite om det och att det var väldigt speciellt. Och jag kan väl inte säga på den tiden att i början av turneringen att man liksom, ja, jag hade inte funderat på att fan vi ska vinna liksom VM-guld på hemmaplan, utan man spelar ju någonstans alltid för att vinna, och jag menar en sån turnering så, ja, någonstans så kände man fick mer smak ju längre tid det gick. Och vi hade jäkligt kul liksom med den gruppen som var med där, för vi var rätt många spelare som var med ganska mycket i landslaget i liksom det här Europalaget, om man nu kallar det så. Så att ja, jag vet inte riktigt, jag tror aldrig riktigt att det blev superkänt, men jag visste att det inte var, hade hänt tidigare, om vi säger så.
Ni fick en liten halvseg start där på mästerskapet som jag var inne på tidigare, och sen anslöt bröderna Sedin från Vancouver. Vad gjorde det med liksom gruppen att de två, ja, med superstjärnorna får man ju säga, kom in?
Nej, men om vi börjar från början, jag, som sagt, mitt år hade ju varit ganska långt just med tanke på den här tidigare skadan, och jag var faktiskt petad i öppningsmatchen, så att jag var ju vid den tidpunkten, kan man väl säga, att jag var inte supernöjd. Jag ljuger om jag sitter och säger att jag var supernöjd. Jag hade kommit med i VM-laget. Året innan hade jag skadat mig i första matchen. Nu fick jag inte spela första matchen mot Schweiz. Så att den var ju, den var ju liksom, den var ju inte riktigt där man kanske hade tänkt sig. Med vänner och familj som skulle åka upp och kolla. Och så satt man själv där och käka popcorn i en av logerna liksom, och titta på matchen. Så att det fick ju inte riktigt den starten liksom, varken kanske jag eller laget hade tänkt oss då. Men det blev en torsk i öppningsmatchen, och sen så fick jag hoppa in. Tittar man på Sedinarna så... ja, som alla vet som följer hockey, så var de ju en stor bidragande orsak liksom till att vi vann. Jag tyckte de kom in och dominerade fullständigt. Jag kommer ihåg redan på träningarna. Jag spelade inte supermycket powerplay vid den här tidpunkten. Och skulle definitivt inte göra det kanske tillsammans med dem. Så jag fick ju spela en del boxplay. Och redan på träningarna kände man ju det, att det var ju stort sett helt omöjligt. Och täcka alla deras liksom, varianter och deras spel som de hade, och de var så otroligt synkade liksom. Sen så får man ju säga också att tillsammans med dem så, ja, jag kommer ihåg Louis, jag känner ju Louis ganska bra, och han passade ju fruktansvärt bra in tillsammans med Sedinarna, och jag vet inte hur många mål han slutade på till slut, men han hängde dit några riktigt fina kassar, och samtidigt som Niklas Danielsson som stod på backen där och hade ett riktigt bra skott också. Fick en del goda möjligheter att knäppa av några där. Så att, nej, de var ruskigt bra. Jag trodde de var bra, men jag trodde inte att de var så bra, om vi säger så. För det var något av det jävligaste alltså.
Ja, men så här, det kan låta sjukt, men jag tyckte det kändes lite som att det var först under den här VM-turneringen som liksom gemene man på riktigt förstod hur sanslöst bra de här var.
Jag tror det blev ganska påtagligt liksom, när man fick vara. Det var många, många svenskar som fick vara i arenorna och liksom se dem spela och se på den showen som de någonstans bjöd på. Jag tror att du har helt rätt. Och det fick ju även vi, i alla fall jag. Men jag tror att det var en del andra spelare både i vårt lag och i de andra lagen som fick en liksom aha-upplevelse liksom hur bra de verkligen var. Så att det var ju... Nej, det var magiskt var det. Det var helt otroligt.
Men det låter lite på det som att det först var lite så här att vad fan ska de komma och ta min eventuella plats i laget nu? Men att man sen på något sätt... Ja, men acceptera det och kanske började uppskatta det istället.
Nej, alltså de kom ju ändå in så pass sent i turneringen. Jag vet inte om de kom in... Var det match 4 eller något liknande? Så jag upplevde det faktiskt aldrig riktigt så. I alla fall inte personligen. Utan det var ju verkligen en kick av att shit, kommer de, så då tror jag verkligen att det kommer ha en chans att gå hela vägen. Och det var ju någonstans så det blev. Sen är det ju alltid så när du spelar ett VM. Det kommer alltid in några spelare på slutet. Jag vet inte, det hände väl aldrig mig direkt under ett VM. Men det hände mig tidigare några gånger där man har gått 3-4, kanske 5 veckor och det kommer in extra spelare som man kanske inte har räknat med. För det har man ju ändå rätt bra koll på vilka som förmodligen kan komma. Och så helt plötsligt så sitter man där och så är man liksom inte med i VM-truppen. Men jag menar fan, är man med i VM-truppen och spelar och du är den som får kliva åt sidan, ja det är klart, det är ju inte skitkul mitt i en turnering. Men samtidigt så kan jag väl känna att är man liksom mitt i en turnering, man har varit med i hela resan, så är man ju fortfarande med i truppen, man är med i laget och man umgås ju liksom med grabbarna och är med på den resan ändå. Så att det är väl lite olika beroende på vad man är för typ av person och vad man är för typ av spelare. Men jag tror ändå att alla som var med i det laget kände att det här var liksom magiskt när de kom. Och det är ett minne för livet liksom.
Men ni fick ju den linan där som du var inne på också med Sedinarna och Louis. Som ni kunde liksom luta er emot lite under de här viktigaste matcherna. Hur mycket ger det till ett lag att ha den tryggheten att på något sätt ändå veta att de kommer göra sitt, de kommer leverera för oss?
Alltså, någonstans in i stinnen så vet man ju aldrig exakt hur varje match kommer liksom se ut och hur mycket de kan göra. Men jag hade i alla fall känslan av att det var ju en sjukt stor trygghet och det var ju liksom, det skapar ju mycket energi när man vet att man har ett bra powerplay. Man behöver liksom inte vara så stressad i matcherna även om man får en kasse i baken tidigt. Som, jag tror att alla liksom verkligen trodde på att det här kommer liksom att gå vägen. Och det är klart att innan de hänger första PP-kassen eller andra så vet man inte riktigt. Men när man hänger 3-4 så är det klart att självförtroendet någonstans går upp. Liksom. Både för dem och även för övriga spelare i laget. Till slut blir man ju liksom ostoppbar. Jag var väl inte liksom den spelaren som hade mest touch och spelade den snyggaste hockeyn. Utan jag var väl mer överallt och försökte liksom jaga igång gubbarna så mycket det gick. Och bidra med mycket energi och spela ganska fysiskt. Och det är klart att även för mig som var en spelare så får ju liksom ett ökat självförtroende när man vet att man har den kapaciteten liksom i laget.
Men det blev ändå 7 pinnar på 9 matcher för dig och du blev Tre Kronors poängbästa spelare som då inte lirade i NHL. Det är ju ganska vasst ändå får man säga för liksom en gnetare som du nästan beskrev dig själv som här. Hur upplevde du den här resan för egen del?
Nej men alltså jag tycker vi någonstans vid den tiden i min karriär så var jag väl inte så uttalad kanske powerplay-spelare som jag blev efter det. Just som att jag liksom har skjutit mycket och spelat mycket powerplay och gjort ganska mycket mål just kanske med mitt skott. På den tiden var det ju att jag var väl lite mer allround och brötade lite mer, smällde på lite mer och någonstans bidrog med energi på ett annat sätt. Så att det spelade liksom kanske ingen roll för mig och jag hade väl inte den inställningen heller. Men spelar man inte första andra powerplay och har så mycket spel offensivt på det sättet så blir det ju också att siffrorna ofta tenderar att bli lite lägre. Men nej, jag hade bra stäm. Det hade jag. Jag hade också en jävla bra känsla. Jag hade spelat väldigt många turneringar med Joel Lundqvist. Så vi hängde liksom ihop och jag tror att den här turneringen så hade vi både Törnberg och Jämtin med oss och det stämde bra. Sen var ju Joel en skön spelare att ha bredvid sig. Han var ju ett bra stöd för mig under alla turneringar vi spelade ihop egentligen. Men också vi hittade liksom ett bra samspel och vi jagade liksom på varandra och var ganska liksom klara och tydliga i hur vi ville spela. Och Joel också ganska noggrann. Liksom, vi hade bra koll på motståndarna. Vi visste liksom de bytena vi fick så visste vi vad vi skulle göra. Och någonstans så då skapar man liksom ett självförtroende och ett go. Sen i slutändan så är det liksom, har man lite stolpe in eller stolpe ut. Och jag hade väl en del stolpe in under den turneringen. Vilket var jäkligt kul. Det får jag ändå säga. Men nej, det är klart. Det är klart det är kul att vara med och bidra. Och framförallt göra lite mål. Jag älskar att göra mål. Sen vet man ju aldrig ändå när man står där hur många det ska bli. Men man siktar ju på så många som möjligt såklart för att laget ska vinna.
Jag vet att det någon gång kom ut klipp under den här turneringen på att Tre Kronors spelare blev körda de typ 100 metrarna till träning som ni hade. Var du en av de stjärnorna som hoppade på det tåget så att säga?
Jag har för mig att vi hade en del sådana golfbilar som körde under Globen fram och tillbaks. Och jag får ett svagt minne när du säger det att jag sitter nog på en av de bilarna rätt många gånger fram och tillbaka. Så jag har aldrig tyckt om att gå på liksom, eller gå i mina skridskor när jag inte är på isen. Så att jag tog nog några vänder fram och tillbaka där och sket i att gå. Det gjorde jag nog.
Man ska ha lite gutt också.
Ja, det var rätt långt att gå när du säger det. Jag för mig det. Vi gick de här gångerna. Det var många man gick. Och det var ju inte asskönt liksom. Så att, Nej, jag tog nog golfbilen några vändor.
Sen har vi ju det då som jag tror att en hel del minns, ja men kanske mest från VM 2013. Det är straffläggning i kvartsfinalen mot Kanada. Det går till sudden straffar när du får chansen mot Max Smith.
1-1 efter tre omgångar. Och Fredrik Pettersson tar en sats som är i ögonfallande lång. När han tar pucken går han för att Sverige ska skaffa sig greppet.
Hur gick tankarna då, Fredrik?
Alltså, jag får börja någon annanstans. Jag har ju alltid älskat att skjuta straffar. Det gör jag fortfarande. Jag har alltid tyckt att det var kul. Jag har alltid liksom sett det som en möjlighet. Det har egentligen bara varit positivt för mig. Jag har bränt ett antal straffar i min karriär och kommer säkert bränna några fler. Men jag har också haft möjligheten att sätta dit några på vägen fram. Men jag kommer ihåg den morgonen. Innan vi ska möta Kanada så får vi ju faktiskt de här klipporna på Mike Smith. För det hade ju varit några straffar som hade skjutits på honom tidigare. Det jag vet att det var ganska öppet. Vi pratade om det i laget. Att han hade en tendens att backa väldigt långt in i målet. Han hamnade han hade hög fart med sig hem och landade väldigt, väldigt, väldigt ofta i målet. Och det kan ju vara på både gott och ont. Och jag kommer faktiskt ihåg var jag satt och i omklädningsrummet och tittar på de här klippen. Jag kommer ihåg den tanken att skulle vi hamna där så var jag nog inte en av de första kanske 7-8 som skulle få skjuta straff. Men jag tog väl åt med den informationen och det var absolut inte klart. Jag kommer ju ihåg det väl. Både Henke och Daniel skjuter och Louise satte ju sin straff. Och sen när jag fick möjligheten att slå min straff så jag tänkte inte så jäkla mycket. Jag sa det då, nu var det ganska många år sedan, men jag hade gjort rätt många sådana straffmål tidigare och hade gjort det innan den här turneringen också. Jag tror att, eller jag vet att Mårts visste om att jag tyckte om att ta straffar. Och jag visste också att han hade sett att jag hade hängt dit några tidigare. Men jag kan ju inte säga att jag var speciellt säker på att jag skulle få ta den här straffen, utan den kom ju ganska kort inpå och han gav mig den möjligheten att skjuta. Och från den punkten så, jag kommer ihåg det, jag har sagt det någon gång tidigare också att Det var ganska tyst. Alltså, det blev rätt tyst i Globen. Det blev tyst hos mig själv. Allting var egentligen borta runt omkring. Sen gör jag det jag alltid gör. Jag brukar gå från vänster och så skjuta slagskott. Jag brukar aldrig bestämma mig innan vad jag ska göra dock. Och det har jag aldrig gjort och kommer nog aldrig göra. Och det roliga med den här straffen var att jag faktiskt skjuter på vänster sida. Alltså hans stötsida då. Och det har jag aldrig gjort innan. Någonsin. Så att där tror jag någonstans det blev vad det blev. Men jag hade ganska bra självförtroende och jag att jag såg möjligheterna i det och sen blev det någonstans som det blev. Den satt och det jag kommer ihåg mest det var att man fattar ju inte alltid, känns som att det går i slow motion och från det att pucken går i mål och man hör hela Globen lyfta eller man känner trycket i arenan så går ju luften ur en lite och man känner ju en helt fantastisk känsla och det är ett stort ögonblick i min karriär och det är ett otroligt fint minne och få göra det på hemmaplan inför familj, vänner, svenska fans och även med de här killarna som var med i det här laget som vi hade slitit så jäkla hårt med ihop under x antal år. Det var grymt alltså. Det var helt fantastiskt.
Det måste ju vara otroligt mäktigt när det är som du säger att det är nästan tyst inne i Globen och så åker du fram och nitar dit ett rejält slagskott och när det blir den här explosionen eller vad man ska säga, det måste ju bli när det blir en sån förändring så att säga, eller hur man ska beskriva det, måste vara så jävla mäktigt att vara den det kretsar runt då.
Ja, alltså det var mäktigt. Sen är det ju svårt när man väl är där och man, det är så mycket att ta in på samma gång så man blir även glad och det blir mycket känslor. Och sen var det ju faktiskt så att direkt efter så var det inte slut. De skulle ju slå en straff till efter det och ja, då blev det allvar. Jag kommer ihåg det jag stod bara och skrek för att man bara vill så jäkla gärna att vi ska få vinna den här kvarten. Och där var ju Enroth iskall och han gjorde ju en fantastisk turnering med och det var en god känsla och det är ett stort minne som kommer följa med mig.
Det har ju blivit en nästan klassiker, även då tack vare att Lasse Granqvist kör ju en ganska, vad ska man säga, entusiastisk och speciell kommentering i tv till det här. Hur många gånger har du lyssnat eller sett på det klippet?
Det brukar dyka upp några gånger per år på de här olika liksom, sociala medier, och då är det rätt mycket folk som brukar skicka just det klippet till mig. Så att jag har sett det klippet ganska många gånger, och det är klart att man får en god känsla i kroppen, och det är jäkligt roligt. Det är ganska roligt där det är så få sekunder under all den tiden man har spelat hockey, men
ja.
Det är faktiskt det som folk egentligen kommer ihåg mig kanske mest för. Allt det andra är det kommer nästan ingen ihåg.
Jag tänkte kolla det med. Alltså, du har ändå spelat ett OS, tre VM, lyckats med mycket i dina klubblag också så att säga. Kan du känna att du nästan blivit lite för förknippad med just den här straffen, eller tar du det så att säga?
Nej, jag tycker självklart att det är otroligt roligt. Ja, jag brukar inte tänka så mycket på det egentligen, men det är ändå någonstans det som folk faktiskt kommer ihåg. I alla fall från kanske min karriär, och ofta det som folk kanske pratar om. Men nej, det är jättekul. Det är otroligt skoj liksom. Och det är som sagt, det är ett stort minne och en fantastisk tid i min karriär. Men jag tror även för alla andra som spelade det VM:et att få vara med om det. Det var jäkligt skoj.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ni tog ju den där kvartsfinalen mot Kanada. Sen blev det i alla fall resultatmässigt ganska odramatiskt mot guldet. 3-0 mot Finland i semin och 5-1 mot Schweiz, som ni ju faktiskt torskade mot i gruppspelet sen i finalen. Hur var känslan när det var klappat och klart där till slut?
Nej, alltså det vid den tidpunkten, jag kommer typ inte ihåg så jäkla mycket. Jag kommer ihåg delar av det självklart, när liksom signalen går och vi liksom hoppar ut på isen, och vi firade ju rätt duktigt liksom i omklädningsrummet, och det blir en sån sjuk stämning. Alla är så jäkla glada, och det tar väl ett tag liksom innan allting ramlar ner. Men jag kommer ihåg, vi körde på rätt bra i omklädningsrummet. Och sen så hade vi ju en middag där på hotellet. Ja, hela laget och alla ledare och allting. Och sen så hade vi ju någon liten fest där på kvällen. Och man kan väl säga att man hade ju hyfsad huvudvärk på morgonen efter där. Det får jag väl ändå vara ärlig och säga. Det spelade ju liksom ingen roll hur mycket huvudvärk man har, för att vi skulle ju någonstans firas där dagen efter. Och ordet är magi. Det var helt magiskt.
Klassiken där dagen efter ett firande är ju det här med att spelare har på sig solbriller. Det kanske var extra nödvändigt just dag två där, kan jag tänka mig.
Ja, det var ju rätt soligt. Ja. Men det går kanske inte att skylla på det. Nej, det var väl solbriller på för det mesta på många. Men jag tycker det var nog helt okej att ha dem på sig den dagen. Och och få fira, men det var magiskt.
Hur var det just där i Globen? Det var ju ett sanslöst tryck på läktaren. Det var statsminister och grejer på plats och naturligtvis en jävla glädje bland er som ingick i laget. Vad kände man liksom där och då?
Alltså, man är ju lite i sin egna bubbla egentligen hela tiden, i alla fall jag under de här turneringarna. Men liksom var vi än var, om vi var på hotellet eller om man var runt arenan, så blir man ju jäkligt påmind om allting hela tiden. Och just att det var så jäkla stort intresse som det var just då, gjorde ju bara att liksom varje match blev bara ännu större. Och sen tror jag att det är även för många, man har ju spelat ganska många matcher utomlands och på ställen där man kanske inte har massa vänner och familj, utan det blir mer liksom att folk tittar på tv och liknande. Så här så fick nog väldigt mycket vänner och familjer liksom vara delaktiga och få vara med om detta. Och även vänners vänner, och det var liksom väldigt mycket folk runt omkring som skapar liksom den här extra känslan. Sen att se liksom så mycket svenska fans på ett och samma ställe och liksom alla någonstans heja på det laget du är med och spelar i och spelar för ditt land. Den känslan är ju svår att ta på alltså. Den är grym.
Alltså även under firandet måste det ju varit lite extra maxat, om man säger så, just att ni var på hemmaplan och alla runt om verkligen var glada för det ni hade lyckats med.
Ja, alltså så var det ju verkligen. Och sen så blir det ju också en skillnad i att du är där du ska vara. Du är liksom på rätt plats. Du behöver liksom inte resa emellan, utan allting klaffar ju ganska bra. Sen var ju liksom hela inramningen och ja, hela liksom evenemanget var ju, tycker jag, riktigt bra uppstyrt. Allting funkade ju superbra och man kommer liksom ändå ganska nära fansen även om man spelar, för att det är så jäkla många. Och just det här trycket och sen nationalsången för varje match med Falkman var ju också jäkligt fräckt, måste jag säga. När man ser det efteråt så här, så får man ju en fruktansvärt god känsla och det är lite rysningar faktiskt, det måste jag säga.
Nej, det var ett jäkla häftigt mästerskap alltså. Ni hade ju en ganska profilstark trupp. Det var ju liksom Gabriel Landeskog, Dick Axelsson, Joel Lundqvist, Jimmy Eriksson med fler. Vi har redan nämnt några andra. Vilka var nyckelfigurerna utanför isen, liksom inom gruppen?
Ja, men alltså, jag tycker ändå vi hade ju en ganska bra stomme som hade spelat många turneringar och som även var med på VM året innan. Men ska jag nämna några, så får jag säga Staffan Kronvall som var kapten under rätt många år där, var ju en, för det första, en grym spelare. Han var ju liksom alltid bra, spelade ingen roll vilka turneringar vi var på. Sen spred han ju en jäkla god stämning, alltid glad på det var liksom kortspel och det var middagar och det spelade liksom ingen roll var vi än var. Sen hade vi även Pajen, Niklas Persson, som också var med jäkligt mycket. Och de var ju ändå lite i det liksom äldre gardet. Och Joel Lundqvist också, som jag spelade jäkligt mycket med, var ju också med otroligt mycket. Och en stor ledare som spred liksom ett lugn och en trygghet liksom i gruppen. Men ändå var rak och ärlig. Och det fanns liksom ändå en hög kravbild. Jim Eriksson lika så. Lugn, smart, jäkligt bra på att spela kort. Man fick ju några torsk mot honom, men det fick man ju ta. Men ändå, alltså Jimmy var en jävla intelligent hockeyspelare också. Jäkligt duktig, tuff att möta och också hade liksom en hög kravbild. Det var väldigt uppigt, alltså, oavsett om det var match borta liksom i Tjeckien i någon halvtrött arena eller om det var liksom i VM:et i Globen där, så det var jäkligt högt i tak. Men vi hade också jäkligt kul, alla de spelarna som var med där, om man tar bort innan liksom NHL-spelarna kom. Vi hade ju Dick Axelsson, han var ju också med jäkligt mycket och det är en glad figur. Sprider jäkligt mycket glädje och energi och blir jäkligt många skratt med honom. Sen har vi ju en annan figur som var helt underbar och det var Andreas Jämtin.
Ja.
Han bidrog också med fruktansvärt många skratt och skapade liksom en jäkla härlig energi liksom i gruppen, oavsett om vi var på bussen eller om det innan matcher eller efter matcher. Och nej, men det var jäkligt skoj. Sen hade vi ju Törnberg, han var ju också med jäkligt mycket och jag älskade Törnberg, och vi hade jäkligt roligt och han hade ju en förmåga liksom alltid. Han var också ganska ärlig med vad han tyckte och tänkte och det var jäkligt roligt. Och en jävla grym hockeyspelare som bidrog med allt möjligt egentligen på isen. Vad hade vi med för godbitar då?
Ja, men du har nämnt rätt många. Ja. Det är ett jäkla profilstarkt lag.
Jag måste ju ta Talinder. Han kom också in och var liksom lite så pappa i gruppen. Jäkligt avslappnad, men levererade liksom hela tiden och skapade liksom någonstans den här tryggheten liksom i gruppen. Och jag menar, det är fullt allvar hela tiden och det betyder mycket, men det behöver inte vara det hela tiden. Och då är det jäkligt viktigt att ha de här spelarna som är lite äldre, som har lite mer erfarenhet och skapar just det här liksom lugnet. Och att det är liksom okej att ha jäkligt kul även under en sån turnering eller även i periodpauser liksom i viktiga matcher. Jag tror att det är jäkligt, jäkligt viktigt.
Var det mest liksom hotell eller träning eller match för er? Eller kunde ni ha lite kul mellan matcherna och sådär? Alltså, fanns det tid för, vad ska man säga, skojigheter också? Eller var det mest fokus på hockey under turneringsgång?
Ja, vi var inte helt inlåsta. Men jag menar, det är ett VM, man spelar ju ganska mycket. Du får någon dag här och där du kanske kan röra dig, gå ut och ta någon kaffe eller liknande. Sen hann vi väl med någon middag under VM:et också liksom. Men det brukar inte finnas så mycket tid för att liksom sväva iväg, för det blir rätt tajt och man spelar ganska mycket och ja, någonstans behöver man liksom ha fokuset på rätt ställe. Men jag tror ändå att det är viktigt, och jag tror att det var liksom känslan i gruppen att man ändå fick slappna av mellan matcherna, för att vi hade jäkligt skoj. Det var kortspel på den här bussen, det var liksom sköna luncher även om det var på hotellet, och det var god stämning. Och någonstans så när du väl står där i ett slutspel och har med den här goda känslan in, så blir ju saker och ting lättare, och jag tror också att det är lättare att någonstans spela sin bästa hockey.
Vad var det för kortspel Jimmy Eriksson snodde halva din KHL-lön på?
Det är sjukt att jag sitter och erkänner det. Jag vet att han kanske inte lyssnar på den här podden. Jag försökte väl slå honom i det mesta. Men jag själv älskar att spela kort. Men jag vet inte, han hade något tärningsspel som jag och han spelade innan VM på några av de här turneringarna också. Jag gjorde väl det mesta för att slå honom, men jag lyckades väl aldrig riktigt sådär, för att vara helt ärlig. Men vi spelade mycket bluffpoker på den tiden. Det var ju ganska enkelt, ganska snabbt. De flesta kunde vara med och spela. Det var ganska många som spelade liksom från hotellet till arenan. Och vi gjorde ju egentligen det alltid under alla turneringar. Oavsett om det var under säsongen eller om det var inför VM. Eller, det var någonting som följde med. Och det var jäkligt roligt. Det tror jag många som var med tyckte också.
Bluffpoker. Vem var den största förloraren, och nu Jimmy var den stora vinnaren?
Nej, jag får nog säga Joel Lundqvist. Alltså, han var ju ingen vidare på att bluffa. Alltså. Det måste jag ändå säga.
Jag vet inte varför det är kul.
Nej, men det är ju rätt roligt. Han är ju... Han var ingen bra på att bluffa. Jag måste säga, är det någon jag får säga någon som så var han ingen super high. Jag kan väl inte säga att Jimmy kanske var den bästa på att bluffa heller. Staffan var ju en jäkel på att bluffa. Han var väl egentligen den som jag kan tycka var bäst just när det kommer till bluffandet.
Okej.
Men jag vet inte, det var nog mycket fuffen som alla försökte liksom hålla sig kvar. För att åker du dit så får du inte vara med och spela mer. Det var nog lite halvfusk här och där och titta lite kort här och där, för att det var ju liksom, någonstans var det bara ära man spelade om, men alla fulade sig lite, och som sagt, det gav liksom den här goda stämningen.
Det blev ju stort firande där dagen efter. Hur var känslan när man klev upp på scenen, eller vad vi ska säga, och liksom fick möta svenska folkets jubel när ni ändå hade lite distans till vad det var ni hade ställt till med?
Det är svårt att beskriva. Alltså, jag försöker liksom ta mig tillbaka till när vi var där, men det var egentligen bara lycka. Liksom. Alla är så jäkla glada, laddade för att någonstans liksom fira. Och det är ju klart att man har liksom, ett VM kanske går under 3-3,5 vecka. Och sen har du den här campen, eller camperna som är innan. Så att man har liksom slitit ganska länge för att få stå där. Och realistiskt, jag vet inte om det kanske var superrealistiskt när turneringen började, men sen helt plötsligt så står man där. Man blir ju påminn när man liksom ser andra VM-turneringar som har spelats efter och någonstans ser liksom, ja, landslaget spela, så blir man ju påminn. Och det är bara ett stor jäkla lycka liksom, att få stå där, för att ta in fansen och den stämningen. Det är sånt man liksom inte glömmer. Det är ju det som man någonstans spelar för. Man spelar ju för att få vinna, och det är så jäkla svårt att verkligen få vinna. Det är ingenting som händer alla, och Man får liksom inte göra det hela tiden. Och det är som sagt väldigt speciellt att få göra det just där.
Något av det största du varit med om?
Absolut, definitivt. Det är magiskt.
Under den här tiden spelade ju du i det ukrainska KHL-laget Donbas Donetsk.
Jajamän.
Hur var det att återvända till Ukraina som världsmästare? Det är ju ingen liksom enorm hockeynation.
Nej, alltså det var mycket grattis och mycket glada miner och det var liksom god stämning på det sättet. Det var väl inte där jag kanske spelade min absolut bästa hockey i min karriär, om jag säger så. Så jag stod väl inte superhögt i kurs. Nej. Just där. Och det visade ju sig ganska snabbt därefter också. Jag fick inte så många matcher i Donetsk efter det.
Fem eller något sånt där, va?
Ja, jag fick 5 matcher. Jag hade en trasig ljumske. Vi var väl inte helt eniga om hur vi skulle liksom ta hand om den här ljumsken heller vid den tidpunkten. Och det slutade faktiskt med att jag fick en... vi är i Moskva och så kliver jag av bussen där. Och så får jag bara en biljett i handen. Så sa de det att du kan åka hem. Vi vill inte ha dig längre.
Va?
Ja, visst. Och sen så kommer jag ihåg att jag fick ju knappt lunch efter det på hotellet. Och när jag packade ner mina grejer så kom den nya ryska spelaren som de hade värvat in och hängde upp sina grejer. Direkt efter jag hade tagit ner dem. Så att den fick man ju smaka på. Så att jag fick sparken där helt enkelt. Med en flygbiljett i Moskva, fast jag skulle flyga tillbaka till Ukraina då. Så det var lite halvlurigt och halvtråkigt, men det hör ju till. Det är ju sånt som händer liksom. Det är inte mycket mer med det.
De var jävligt tydliga i alla fall, det får man ge ukrainarna.
Ja, det var inget snack. Jag menar, de hade ju i alla fall köpt en flygbiljett till mig. Det var ju schysst.
Man får vara glad för det lilla.
Jajamän.
Fredrik, avslutningsvis bara, hur känner du liksom kring VM idag? Då menar jag kanske inte just din egen medverkan, utan liksom pulsen kring ett VM idag. Tycker du det känns lika hett som, ja, men kanske för 10 år sedan eller sådär?
Alltså det är ju svårt att säga. Jag kan väl tycka att det var skillnad, just för att jag var med och spelade ett VM i Tyskland då, och det var ju hur stort som helst för just mig. Men tittar man på de olika VM:en så är det klart att det var ju otroligt mycket större, just med tanke på att det var i Sverige. Tittar man generellt idag så, nej, jag tycker ändå att pulsen är jäkligt hög liksom kring VM, men det är klart att det är som sagt skillnad kanske gentemot ett hemma-VM. Men jag menar, någonstans har det blivit så att de absolut bästa spelarna har ju inte liksom tillgång och möjlighet alltid till att komma till alla VM. Så det är väl klart att någonstans så drar ju det ner kanske VM lite, om man jämför med kanske World Cup då, eller liksom ett vanligt OS-år. Men jag tycker ändå att det är en jäkla fantastisk turnering. Dels för alla de spelarna som spelar i Europa. Dels för de här unga, om man nu kallar det liksom superstjärnorna som kommer upp liksom i svensk hockey. Som får chansen att kanske göra ett VM i Europa innan de åker över till sina NHL-klubbar. Och sen är det också jäkligt kul för alla de spelarna som faktiskt har spelat i NHL och varit där borta under många år, som får chansen att komma hem och faktiskt spela kanske då i Sverige eller Europa och vara närmare liksom familj och vänner, och de kan komma och liksom följa VM:et. Och det är många som följer det liksom på tv och sociala medier också. Så att jag kan tycka att det är en jäkla bra turnering och jäkligt roligt. Sen det är ju klart att man har hört att det är lite halvtråkigt när inte de bästa spelarna är med hela tiden, men det får man väl ha lite förståelse för, så att säga.
Fredrik Pettersson, stort tack för att du tog dig tid för den här VM-specialen. Och så får du ha en god sommar.
Tack själv. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och detsamma. Ha det gött.
Det var det för det här VM-avsnittet i nostalgins anda. Inom några dagar kommer det ett nytt. Då om ett annat klassiskt guld med en annan välkänd profil. Håll ögonen öppna, häng med då, och stort tack för att du har lyssnat.
Och matchen är slut. 3 kronor. I glädje och rus har slagit Kanada med 9 mål mot 0.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.